Med det så skulle vi egentligen då fortsätta och på det semantiska spåret. Och jag skulle vilja introducera Ulle Ulsson som är forskare på SIX och också sköter V3C-kontoret i Sverige som arbetar mycket med de här webbaserade semantiska teknologierna. Och jag ska sätta upp din presentation här ett ögonblick.
Det gör det inte. Ja, nu. Liten fördröjning bara. Jaha. Då så. Har jag någon sån här gå framåt spak? Bra. Två knappar, det är svårt att välja. Vilken går man framåt med? Ja, det får visa sig. Alltså, Olle Olsson heter jag då och kommer från Swedish Institute of Computer Science. Det som SIX står för, alltså inte SIX utan SICS. Nationellt forskningsinstitut i Sverige. Dessutom då associerat till V3C, så att jag försöker då berätta för Sverige vad det är som är så bra med webben och dess standardiserade teknologier och försöka skapa ett större efterfrågetryck på användning och på nytänkande inom det här området. Då. Och det här är ett sånt typ av forum där man tittar på spännande nya utmaningar och undrar över vad kan B3C-teknologier erbjuda. Så att jag tänkte gå igenom fyra olika punkter här nu. Det säger någonting om trender i det här området, vilket är ett av temana här i, för den här konferensen, nämligen informationsvolymerna. Säga någonting kort om några behovsaspekter. Sen gå in på teknologi och också prata om applikationer, tillämpningar. Så på ett sätt kan jag säga att jag bygger vidare på det som Dave har pratat om hittills. Jag försökte överbringa intuitionen kring den här semantiska ansatsen. Nu ska jag försöka gå in och grunda den intuitionen då i termer av existerande teknologier. Så att man ska se att okej då, det fanns en intuition, en intention. Det finns också teknologier, så det här kanske är någonting som går att börja tillämpa. Så, trender då i informationssfären. Datavolymer. Alla de här graferna man visar om vart det är på väg med mängden data. Det som är gemensamt med dem är att de har en tendens att visa något som verkar växa exponentiellt. Och då tycker man, jaha, märker jag det i verkligheten? Ja, kanske inte så här direkt, därför att vi har så begränsade kanaler att ta in. Så vi själva som människor tar vi bara in begränsade volymmängder. Men om man tittar på världen som helhet så är det ju en enorm tillväxt. Va? Och färgerna där på blått och gult är att det blåa är strukturerad information och det gula är ostrukturerad information. Och information i det här fallet är allting som har med digitala representationer att göra. Och då vet vi hur det är med YouTube-video på webben. Va? Väldigt stor kapacitet av internets trafikvolym upptas ju av YouTube-videos. Va? Det finns en enorm tillväxt på den typen av ostrukturerad information som vi faktiskt också måste börja lära oss hantera på ett lite mer strukturerat sätt. Men i alla fall, det växer och man kan tala om petabytes och exabytes och zettabytes och allt sånt där. Det är sådana storlekar så att man blir lite förvånad. Bytes of information created since January 1, 2010. Ja, jag vill inte ens försöka läsa ut den långa siffran. Sekvensen som ett tal. Va? Men man ser att det här är någonting som händer nu. Va? Den här informationen kom förresten från IDC som gjorde ett sådana här prognosarbete åt EMC som är inom datalagringsbranschen. Då.
Det känns väldigt exakt, den där siffran.
Ja, det här var i själva verket en ticker som tuggar på. Va? Och så tog jag en print screen på den och då fick jag just den där. Va? Så att det var igår. Nu är det naturligtvis mycket mer. Så att vi har en enorm tillväxt. Då, så hur ska vi kunna hantera alla de här volymerna data? Det finns också en annan aspekt på det som har att göra med vad det är för typ av information det handlar om. Och just här så ser vi då den här blåa stapeln av de här 487 exabyten som man talar om där då, så är bilder, alltså stillbilder och rörliga bilder, en stor dominerande volymsproportion. Computer data är bra mycket mindre, och sen står det packets, RFID, sensor messages, som är en liten slice här. Men det är på volymsidan. Om man tittar på hur många enheter det är, så vet man en YouTube-video, den är ju ganska många megabyte, va? Men det är ju en enhet. Va? Så antalet enheter då blir ju annorlunda. Det är alltså ganska få enheter egentligen när man tittar på den här audio-video-sektorn. Va? Men tittar man på den här mera finkorniga datavolymen, så är det så många enheter det rör sig om. Så man då måste hantera stora uppsättningar av. Så hur kan man hålla reda på all den typ av småskalig information som vi allt mer kommer att utsättas för? Och det här är som ett perspektiv där man öppnar upp så och säger att vi försöker inte fästa en datamodell internt och hålla fast vid den, utan vi måste vara dynamiska. Och dynamiska betyder att vi måste kunna ta till oss all den information som vi kan dra nytta av. Och då är det den potentialen som det här egentligen visar ett problem med. Hur kan vi utnyttja potentialen i all den här datavolymen? Nya typer av enheter som vi får in. Också två färger. Det gula står Traditional Computers and Communications Equipment. Alltså volymerna på data, eller devicerna. Så ser jag, det växer ju naturligtvis. Så. Vi köper nya PC:er då och då. Vi köper en iPhone som är också en dator i sig. Men det är de här blåa biten som är intressant det här. Det står mobila devices, consumer electronics, automobile, industrial machines, appliances, toys and other embedded equipment. Det vill säga, det vi tidigare tänkte på information och data, det digitala, så är det datorer det handlar om. Och det vet vi, de managerar vi. Vi har en datacentral här vi förr, nu får vi själva vara vår data manager. Det är där som är det här med data och information. Men det är ju på den andra resten av världen som det händer någonting. Så att all den embedded devices som dyker upp nu, det är där som vi kommer att få en tillskott på information som gör att vi måste hantera det på något annat sätt än vi har gjort tidigare, för nu är det så att säga enorma mängder av genererande devices som producerar information. Dessutom så producerar de information av en mer dynamisk karaktär. De genererar information kontinuerligt. Vilket ju inte våra datorer brukar göra. De har mer en hårddisk där vi lagrar saker och ting och så går man ner och ändrar någonting. Men den statiska synen måste vi liksom försöka kasta av oss och tänka att det här är egentligen någonting väldigt mer dynamiskt. Data tillkommer, det ramlar in och det förändras. Och bara för att nämna ett exempel då, sådana här wireless sensor networks. Jag har en bild där, men jag har ju också en sån här liten sensornod här. Va? Det är de här som nu börjar bli väldigt populära på att man ska utrusta världen med. Va? Därför att man kan känna av information i omgivningen. Anledningen till att den är så stor är att det måste vara två stycken AA-batterier i den här. Va? Annars är det bara det här lilla kortet det handlar om. Va? Så det här är ju en hel datorenhet med minne, med processorkapacitet, avkänningsförmåga, radiokommunikation. Allt det här som inte kostar många kronor som kommer att sättas i allt större användning och därmed generera enormt mycket mera information som vi då ska ta hand om. Eller för att ta mobila telefoner, då, GPS och allt annat som telefonerna kan göra. Så här har vi liksom en tillväxt på den apparatsfären som är mycket spännande och utmanande för all traditionell syn på vad informationshantering innebär. Så också nämna nu att vad det gäller just internet, som vi bara tar för givet som någonting som är på plats. Då har man ju under sista åren dragit igång en stor satsning kring future internet, alltså internet i framtiden. Så vad kommer det att vara? Är det bara more of the same, lite snabbare? Nej, man börjar alltså revidera synen. Från att se internet som en sån här transmission centric, att det är till för att skjutsa packages någonstans, till att bli content centric. Content centric betyder att internet måste bli mer medveten om att information den hanterar. Det har det inte varit. Va? Tidigare var internet till för att koppla upp en host med någon annan host. En dator till en annan dator. Sen fick de göra vad de ville. Men om man tittar på vad som egentligen internet används till, så vet vi att det är information som utbytes här. Information som finns där ute. Och det är det som webben är. Om man tänker på YouTube eller Flickr eller någonting annat. Det är information vi är ute efter. Men nu hjälper inte alltid internet till med att hantera den informationen. Vilket gör att den utnyttjas ineffektivt. Det här handlar ju om att på den nivån försöka förstå att i det framtida internet så kommer en ny funktionalitet. Hur utnyttjar vi den på bästa sätt? Okej, så det var lite grann angående just det här med temat eller överrubriken för den här dagen. Informations... Att vi kommer att konfronteras med en annan typ av informationsutmaning i framtiden jämfört med hur vi har haft det. Vi trodde det var tufft, men det kommer bli mycket tuffare i framtiden. Okej, emerging needs då. Det här, stream processing, är en sån här sak som man har börjat uppmärksamma allt mer. Och det har att göra, det har liksom... det här, sensornoden har varit en katalysator för detta. De här kan alltså generera enorma mängder information i realtid. Och liksom hela tiden skjutsa information någonstans. Vad gör vi med den här informationen? Vi skaffar en jättehårddisk och bara lagra undan det? Nej. Det här är ju information om nuet. Va? Vi måste lära oss hantera informationen när den genereras. Va? Det är en helt ny utmaning gentemot tidigare. Hur får vi hanteringen av data som strömmar? Och det är liksom ett spännande område, data stream processing. Alltså sensornätverk, Internet of Things. Sen kan man också tänka på den här stora intressanta affärsområdet, nämligen att spana på en annan dynamisk källa för information, nämligen det här. Messaging, blogging, microblogging och Twitter och allt det där. Det finns stora affärssektorer som går ut på att försöka se efter vad är det som händer på webben just nu för att se en trend då. Börjar bli hett. Nu, igår började man prata om det här. Va? Nu måste vi utnyttja det på något sätt. Starta en kampanj eller göra någon annan insikt. Alltså inte lägga ut ett uppdrag på någon marknadsundersökningsbyrå att om 4 veckor leverera en rapport. Va? Så att vi ska bedöma vilken strategi vi ska ha. Utan vi vill kunna nu känna av vad händer då i bloggosfären. Och det är också exempel på det här med att hur hanterar man information som genereras och upptäcka mönster och få ut något meningsfullt av allt detta. Hur kan vi processa sådan data effektivt och prestanda, med god prestanda? Webbiten då. Webben som sådan är ju någonting som vi också kan se påverka synen på hur vi ska hantera information i framtiden. Därför att vad webben egentligen införde var ju synen på att data finns ju där ute. Och de är ihoplänkade med de här länkarna. Man kan klicka sig runt och navigera. Och det där har ju varit någonting, en annorlunda paradigm gentemot det traditionella när man hade sin interna infrastruktur med existerande databaser. Man byggde det bästa systemet på basis av det. Sen visste man, sen finns omvärlden och vi ska interagera med den på något sätt. Men så att säga, dataplattformen, infrastrukturen, den ville man göra väldigt låst. Men när webben har kommit så ser vi att det finns så mycket data där ute. Hur ska vi kunna förstå det på ett bättre sätt? I själva verket så ser man att i termer av att vi som företag måste bli mer dynamiska, mer proaktiva. Vi måste kunna relatera till andra verksamheter, andra företag. Vi måste kunna outsourca i en dynamisk bemärkelse. Ja, då står vi inför just det, en analog situation till det som vi ser i webben, nämligen att det är där ute som all informationen finns. Vi måste kunna utnyttja den på något sätt. För oss som en affärsdrivande verksamhet eller en organisation, hur ska jag kunna anamma det synsättet på hur vi hanterar vår information när vi vet att det finns en stor informationsmassa där ute? Så hur kan man öka graden av automation och interoperabilitet med data och få en mer adaptiv databehandling när vi inte längre kan optimera utgående från fixa databaser som vi har in-house? Okej, teknologi då. Vi har ju talat om semantiska webben. Vi hörde det i föregående presentation då. Så när det gäller webbteknologi så kan man tala i termer av format, va? Hur saker och ting representeras. Protokoll, det vet vi också vad det är. Och sen diverse mera process, alltså bearbetningsorienterade aspekter. Och allt det där hör ju till webben, och det är det som kallas webbteknologier som har på något sätt standardiserats. I det här fallet är det ju W3C som ligger bakom de standarderna. De semantiska webbteknologierna satsar ju på att åstadkomma det mervärde vi fick från den vanliga webben och dess teknologier inom aspekten semantiska webben. Så det handlar om rika representationer och stöd för bearbetning som egentligen bygger på webbsynsättet och på basala webbteknologier, men försöker göra en rik, erbjuda en rikare uppsättning hjälpmedel. Det här är någonting jag har haft lite debatt kring. Vad menar man med semantiska webben? Vad är semantisk? Vad menas med det? Ja, semantiska webben, så att säga, det handlar om mening och automation. Meningsbaserad automation. Men vad är mening då? Semantik betyder ju mening. Och då vill jag påstå att i det här fallet ska vi tolka ordet semantik som att en processor, ett program, vet vad det kan göra med data. Om det vet vad det kan göra med data, ja, men då finns det någon slags mening som den kan utnyttja. Och bara som ett exempel, när Dave pratade om de här graferna, det var p:35, 28. Det står p:35, 28 där och står p:35, 28 där. Ja, men då är det samma entitet. Ja, men det är en bit att programmet vet att den kan göra en sån operation. Det är det som är, så att säga, det meningstillskottet. Så det handlar inte om någon magi, det handlar inte om artificiell intelligens, om någon trodde det, vilket man ofta har haft lite förvillelse kring tidigare. Det är inte alls det, det är mycket enklare än så. Det handlar om att bara göra tydligt på vad är en legal operation på data. Och kan ett program förstå vad som är en legal operation på data, bra, då kan man det genomföra bättre automatisering. Så det här är lite grann av den stacken, teknologistacken för den semantiska webben. Som i botten ligger då URI:er och XML som vi känner till. Va? Och sen kommer in saker och ting här emellan som är RDF. Som nämndes, vi har hört Sparkle också, vi har hört OWL. Rule Interchange Format, alltså bearbetningsregler, behandlingsregler. Så det finns alltså en uppsättning teknologier där som tillsammans bildar en verktygslåda. Som är verktygslådan för den semantiska webben. Som då inte är separerad från den vanliga webben. Det är liksom ett tillskott, ett add-on, en plug-in. Och jag ska bara säga att det här hörde ni Dave prata om. Subject, predicate, object, triplerna. Och det är det som är RDF som står för resource, description, format. Ursprunget var att man ville kunna säga att webben består av resurser. För att kunna veta vad vi ska göra med resurser måste vi beskriva dem på något sätt. Så vi vill kunna ha ett ramverk för att beskriva resurser, resource description framework. Därför heter det RDF. Men precis den intuitionen som han presenterade där, det säger egentligen allt. Sen finns det naturligtvis diverse syntaktiska finesser och annat. Men RDF kan uttryckas på lite olika sätt i olika notationer. Och naturligtvis manualen för RDF innehåller ett antal sidor med diverse detaljspecifikationer här och där. Men det viktiga är att känna till intuitionen som är så enkel som att det är subject, object, subject, predicate, object, uppsättningar som tillsammans bildar grafer. Så vi såg någonting sånt här, va? Inte mer att säga om det, det är bara att ånyo påminna er om det ni hörde för en halvtimme sedan. OWL, en annan teknologi som då har standardiserats, är till för att definiera ontologier. Egentligen alltså att kunna göra generiska uttalanden om någonting. Precis som Dave pratade om ancestor och parent, där man säger någonting om vad är för egenskaper de har, alltså de begreppen. Och att ancestor är transitiv, men parent är inte transitiv. Ja, det är en del i den beskrivning man har av vad är det för världsbild vi bygger upp. Och det är det som är en ontologi då. Jag ska inte börja prata mer detaljerat om det, därför att då tar det för lång tid. Jag bara nämna att det finns ytterligare en sån här modelleringsteknologi som är SKOS, Simple Knowledge Organization System. Också till för att modellera någon slags domän av något slag. I det här fallet är det ett webborienterat och semantiskt webborienterat sätt att representera det som man känner till i traditionella modelleringssammanhang, nämligen taxonomier, klasshierarkier och liknande. För det har varit en del i den gamla stilen på att beskriva saker och ting. För man här säger att okej, vi ska inte kasta bort det jobbet. Det har gjorts, och det är många organisationer som baserar sig på olika traditionella sätt att modellera sina domäner. Nu kan man alltså modellera precis den domänen med hjälp av semantisk webbteknologi, och därmed få den interoperabel med andra semantiska webbteknologier. Compatible with modeling standards. Ja, det finns ju en del standarder i området på begreppsmodellering. Och den här alltså medvetet försöker ligga i linje med sådana standarder. För att göra det enklare att ta till sig en ny teknologi. Sparkle nämndes också, som då är ett frågespråk mot RDF-grafer. Eller RDF-trippeluppsättningar. Och varför det? Jo, det är ungefär som med... Man talar om relationella databaser. Ja, men okej, det är de här tabellerna som innehåller data. Men vad kan jag göra med dem? De ligger där. Jag måste kunna komma åt saker och ting. Ja, men då har man ju frågespråket. Frågespråket är sättet att komma åt det som har lagrats. Det betyder att när man talar i semantiska webbterminologin om data, så talar man om de här tripplerna, RDF-tripplerna. Men att säga att ja, men jag har på en hårddisk en fil med sådana tripplar. Jaha, vad gör jag med dem då? Hur kommer jag åt dem? Ja, vet jag inte hur jag ska komma åt dem, så kan jag inte göra mycket med dem. Och det är därför som naturligtvis definierar man då ett frågespråk för RDF-data. Som då har kallats Sparkle. En lite kryptisk akronym som vi inte tar upp riktigt varför den heter så. Men så att syntaxen är inspirerad av SQL också. Baserad på tanken att vi ska inte avvika allt för mycket från det som är... etablerad förståelse och synsätt i IT-branschen. Man skulle kunna hitta på en helt annorlunda typ av syntax och struktur på frågespråket. Men om man lägger sig nära ett SQL-liknande synsätt, så är tröskeln inte så hög att börja förstå vad det är och hur man kan använda det. Det är alltså medvetet som det heter select, aware, order by, etc. Det är medvetet en avspegling av SQL-ansatsen. Men triple stores, som Dave också nämnde i förbifarten någon gång där. Det är alltså ett databassystem för RDF-grafer, för sådana här tripler. För det vet vi också att ett frågespråk är inte nog, man måste ha också en database engine någonstans. Va? Och det är det som kallas av triple stores i det här fallet. Va? Och det finns lite olika implementationsansatser. Det ena är att man bygger den från scratch, utgående från att detta ska hantera RDF-tripler. Eller man bygger det som ett pålägg ovanpå en existerande databas. Existerande databashanteringssystem. Som då naturligtvis brukar vara relationella databaser. Vissa är bara att när man har det här som ett hanteringssystem av data, så måste man komma åt det. Och det är där Sparkle kommer in. Sparkle är liksom gränssnittet in mot den här database engine, som gör att du kan komma åt information i databasen. Så det är därför som man har den här typen av bild som beskriver hur man kan arbeta med information, data representerad som RDF. Så man har Sparkle endpoints, det hörde vi. Det är ett triple store där borta till exempel, eller en relationell databas som har ett Sparkle interface mot sig. Det betyder det att den data som finns här kan du komma åt som RDF. Så Sponkel-processen kan alltså hitta data från många olika typer av datakällor och på ett ensat sätt hantera dem. Okej, okay. Så om det var liksom populär landskapet, vilka typer av teknologier behöver man? Och det här var liksom bara ett par hörnpunkter i teknologikartan. Det finns många fler bitar i teknologitoolboxen, men det måste ju finnas någon som kan leverera den här teknologin också. Och det är frågan om, vad finns det för implementationer? Och då finns det naturligtvis som vanligt open source och det finns kommersiella leverantörer. Open source, Frans, Google, HP, Mozilla. Ja, det är ett antal som kan tillhandahålla det. Jag har inte tagit upp alla de här lite mer okända akronymerna. För det där blir en väldigt lång lista när man går in på open source-biten. Men ni skulle inte känna igen dem, så att det var ingen att skriva dem. Här liksom vill jag bara markera. Här finns det stora aktörer som ni känner igen som faktiskt levererar eller bidrar med open source i det här området. På den kommersiella sidan finns det också IBM, Oracle, Thales etc. Och då är de på att leverera som en kommersiell leverantör på kommersiella villkor, teknologi för den semantiska webben. Det är lite grann för att kugga in på en fråga som kom här. Varför har det inte tagit upp. Take up. Varför hände inte det här, det stora genombrottet och alla sprang åt samma håll? Bland annat beror det på det här med implementationssidan, att det är fortfarande på implementationssidan en ganska fragmenterad bild. Och när det finns en fragmenterad bild så är det ingen som är dominant och man vet inte som användare, vem ska jag satsa på? Det finns ingen given vinnare. Finns det ingen given vinnare så kan det vara tecken på att det är kanske ingen bra område det här. Vi avvaktar. The winner will be. Ja, det vet vi inte. Men det viktiga är ju ändå att när man talar om implementationer så är implementation av någonting som är standardiserat. Och det är det här som ändå ger en fast punkt. Och tanken med standard är att man ska kunna byta leverantör så länge man har en standardskompatibel leverantör. Vilket gör att man borde kunna börja arbeta med den här teknologin. Okej, tillämpningar. Och det är lite grann som bygger på det här med att används de här teknologierna och när och var. Ja. Vad är det man ska tänka på? Ja, teknologin, som sagt, som jag föregående bild sa att det finns implementationer. Ja, vem ska man satsa på? Ja, det hänger ju på tillgänglighet, kvalitet, kostnad etc. Det finns många aspekter man måste fatta beslut om man ska begå en insats i det här området. Vad det gäller metodik så borde man ju också förstå hur gör jag? Men var har vi metodiken för detta? Arbetssättet? Vad har den för scope och för depth? Alltså hur väl fungerar en metodik för mina behov? Vi har också det här med tillämpningsområdena. Hur identifierar man ett lämpligt tillämpningsområde? Allting är inte lämpat för semantiska webben. Det är det inte, va? Men vissa saker är naturligtvis det. Så hur hittar man då område och hur man avgränsar där man ska göra en insats med den här typen av teknologier? Man måste tackla problemet med den tekniska miljön också. Därför att vi lever ju naturligtvis i någon plattform någonstans, va? Vi har våra SAP-system, eller vad det nu må vara för någonting som etablerar infrastrukturen för oss. Hur får vi in det här på något slags interoperabelt sätt? Och sen måste man också förstå att hur förändras kraven, behoven? En av de aspekterna på den semantiska webbansatsen är att det ska vara lättare att hantera förändringar. Därför att man försöker undvika att cementera saker och ting. Det är en sån här löst kopplad konceptuell bild man har. Vilket gör att det ska vara lättare att kunna genomföra ändringar som inte får saker och ting att falla undan. Så det där har ju också att göra med det. Det långsiktiga perspektivet. Varför gör man en insats med den här typen av ansats? Vad är det man får som mervärde? Å andra sidan, de första gångerna man startar så vill man hitta någonting som naturligtvis är hyggligt avgränsat så att man kan förstå. Här hade jag liksom ett testcase. Nu har vi gjort ett projekt kring det här. Nu vet vi vad det lyckades med. Så ambition kan vara när det gäller att göra tillämpning, att göra små komponentlika historier. Eller att man kan göra stora, allomfattande satsningar. Ja. Jag tror jag hoppar över den bilden. Här, ett exempel. Jag kallar det limited scope därför att det går att förstå det på ett ganska avgränsat sätt. Det här. Man behöver inte veta så mycket. Adobe. Extensible Metadata Platform, XMP. Det handlar om metadata för digitala resurser. Till exempel copyright, creator, date, location och liknande. Adobe har ju varit starkt inne på bildbehandling. Så de ville ha något slags uniformt sätt att kunna hantera metadata i digitala bilder. Med ansatsen att kunna dela metadata mellan tillämpningar, filformat och apparater. Så då definierar de alltså en RDF-format för metadata som man då kan bädda in i en JPEG, eller alltså en digital bild. Och det är... Fördelen är att då får man en sån här vendor-independent hantering av metadata, därför att då finns det en standard. Det är inte jag har hittat på, utan det är V3C-standarden vi återanvänder för detta. Så det finns i Photoshop det här. Så att det här till exempel skulle kunna man titta efter på metadata i den här bilden, skulle man kunna se att den innehåller då metadata med RDF-format. Small scale, ja, därför att den är avgränsad, vi kan förstå hur det är. Ett annat exempel som är väldigt limited scope, det är Dublin Core. Är det någon som vet vad Dublin Core är? Ja. Det är alltså metadata kring dokument. Det uppstod i biblioteksbranschen egentligen. Och det har inte med Dublin Irland att göra, utan Dublin Ohio. De hade en konferens, en träff där. De sa att vi måste liksom få fram en ensad syn på vad metadata för library assets är. Så det är title, created date, publisher, language. Ni vet allt det där standard. Så det finns en fix lista för närvarande som är Dublin Core, någonting version. Och den är då så att säga informellt definierad. Det märks att det är ingen syntax i sig. Utan det är en konceptuell modell. Men här ser vi att vi kan ta den konceptuella modellen och representera den som RDF. Så, då kan man få den typen av metadata för den här typen av alster uttryckt med hjälp av standardiserade teknologier som då underlättar användning och interoperabilitet i olika typer av sammanhang. Microsoft Interactive Media Manager. Man inriktar sig där på mediasektorn för att hitta en sån kommersiell stöd. För workflow för media assets och definierat metadataramverk för det genom att använda RDF och AUL. Även där, det är ungefär likartat som med det här Adobes ansats att man har någonting. Det här, vi vill vara involverade i den här branschen, vi vill kunna se till att vi finns här och att vi kan påverka och få en bra standard och andra att följa med, va? Så att här kan man då stödja metadatadelande mellan olika system och det underlättar naturligtvis dataintegration också. Sen har Microsoft lagt ner, jag tror att idén kring just den här typen av verktyg inte riktigt föll marknaden i smaken. Men det hade alltså inte med teknologin att göra. Utan det var med att marknaden var inte mogen för det här ännu. Men det är alltså ett exempel på användning av semantiska teknologier. Renault gjorde byggde ett system för att ge stöd åt bilreparatörer egentligen. Där man tidigare hade haft sina tryckta manualer eller liknande. Eller man hade varit tvungen att navigera runt i någon sån här webbliknande historia för att söka information. Och då ville de kunna mer ge ett stöd som är anpassat för situationen. Så att det ska vara dynamiskt. Den information man får beror på vad du har sagt tidigare gäller för just den här bilen. Och den integrerar informations massor från olika håll och gör det via en metamodell i Owl. Och då fick de en så att säga, modelleringen kunde delas för att då fick man ett ramverk för den här typen av tillämpningar. Så att det var ett större företag som naturligtvis i det här fallet sträcker sig ut någonstans på verkstäderna också. NASA, Expertise Finder, pops av någon anledning. Det är det här med att kunna hitta rätt person när man har en viss typ av behov. 70 000 experter inom NASA eller bland deras stabila kår av underleverantörer. Alltså hur hittar man? Vem fan? Sen ska jag fråga om detta. Vem ska jag dra med i det här projektet? Och det är svårt då. Så de ville se hur kan vi effektivisera det. Så det fanns information i många databaser så vill man göra ett sökverktyg då. Och det sökverktyget baserar man det på ett RDF-baserat ramverk. För att bättre kunna hitta lämpliga personer för olika typer av behov. BBC Music. Ja, det är en sån webborienterad tillämpning. Den är large, en liten intressant märke så här. Varje leverantör av någonting som BBC som ska som sälja in sig till de som är lyssnare. De vill kunna ge en bra webbstöd eller webbinformation. En angenäm upplevelse på webben när deras lyssnare besöker deras webb. Och där vill de kunna ge information om olika typer av saker. I det här fallet är det musik, då, artister och låtar och annat. Va? Och en rik informationsmassa ville de kunna leverera. Men de såg ju framför sig också att fan, sen ska vi vara tvungna att bygga upp en hel jädrans informationsdatabas om alla möjliga omöjliga artister. Hur fan, vad kostar det att hålla en sån vid liv? Och så tänkte de, ja men Wikipedia faktiskt, var en sak som Wikipedia är väldigt bra på, det är popular culture. Och det hänger på det att, ja, vad är det för entusiaster som går dit? Ja, jag har hört att Britney Spears och så vidare. Och så hackar man in någonting. Men så, på webben finns ju en väldigt massa information. Vi vill inte ha den också internt och ha ett gäng som sitter och underhåller den därför att det kommer ur fas. Så låt oss utnyttja webben. Men kombinerat med den information som vi genererar internt som har att göra med sättet som vi sänder, när vi sänder, vad vi sänder, hur vi sänder. Så att de byggde en lösning som baseras på RDF och som använder andra RDF-källor för att hämta in information. Och det minimerar deras eget data management problem. Därför att ja, men den här data den presenterar vi, men den hämtar vi därifrån. Va? Och vi tror på att den data som finns där, den är fullt tillräcklig för våra behov. Va? Och när det dyker upp nya källor, då är det jättelätt att få in dem i det här. Det är bara liksom att hämta information därifrån också. För att då kunna göra en rik presentation här. Va? Så den här är large i en viss bemärkelse, nämligen att den egentligen sträcker sig ut i webben också. Det är ju liksom en leverantörstillämpning va? Från BBC till sina användare. Men den baseras på att utnyttja webbens innehåll. Va? Så den är ju stor i en viss intressant bemärkelse. Linked Open Data Initiative. Det finns många sådana här öppna datamängder, alltså öppen tillgång till datamängder. Va? Och de kan man få då interoperabla när man, om man kan få ett uniformt sätt att åtkomma den informationen. Och det här nämnde ju då Dave, bland annat i termen av att Wikipedia som är så här textbaserat har en, så att säga, en liten avkanal som går via DBpedia där man gör RDF av innehållet i Wikipedia. Så det är ett exempel på RDF-data som är alltså tillgänglig för alla på webben. Va? Det finns ju naturligtvis vetenskapliga datasets. Va? Oerhört mycket sånt som man vill tillhandahålla som finns där. Medicinsk experimentresultat eller vad det nu må vara. Det finns också det här med public sector som han nämnde, data.gov. Geodata, sen, alltså, ja, statistik och annat. Va? Mycket publik information och offentlig information som allt mer börjar finnas till på webben. Så att alla de här har lite olika inriktningar och de täcker lite olika saker, men egentligen så är de semantiskt inte relaterade. Det är så att den här säger någonting om det där, men här borta sägs någonting som också berör just den där grejen. Men man har olika perspektiv. Så att med semantiskt interrelaterade betyder att här borde vi kunna koppla ihop dem. Och vart efter mer information kommer ut på webben i öppen form, mer, desto mer sammankopplade blir ju de här informationsbitarna. Så Linked Open Data är sånt här initiativ på att undersöka vad kan man göra och hur ska man göra för att komma åt den informationen på webben. Och en av de här sakerna som vi bör påpeka just i svensk perspektiv är PSI-direktivet, och det kommer bland annat vi att höra på eftermiddagen, den offentliga rättsläget kring det hela. Det vill säga, man vill få ut offentlig information till användning, och vad behöver den offentliga sektorn göra för att den här informationen verkligen ska bli användbar. Linked Open Data kan man se som en experimentplattform i stor skala för just den typen av problemställningar. Ja, jag hoppar över den där. Så här såg det ut i mars 2008. Det är alltså olika typer av källor. Där ligger den här DBpedia som vi talade om tidigare. Geonames, WordNet och lite annat. Med olika sätt att koppla ihop de här. Mars 2008, september 2008. Mer källor hade kommit ut och man hade kunnat länka in dem i helheten. Mars 2009. Nu börjar det liksom bli lite knepigt att se alla de här bitarna. Men man ser att oj då. Fasen, det här är intressant. Tänk vad mycket information som finns där. Och juli 2009 då. Och någonstans här borta faktiskt så där. Ja, jag kan inte peka. BBC Music står det, som jag nämnde förut va. Men del i det här då, som hämtar information från detta cloud av information. Så att i det här sammanhanget så gör man väldigt mycket spännande experiment. Det är inte tänkt att vara kommersiellt på något sätt. När det gäller den här volontärinsatsen så vill man att det ska vara till för alla. Men det här kommer att ge upphov till mycket intressanta effekter i alla fall. Okej. Lite grann som en utvikning där. Sensorwebben, jag pratade ju om de här sensorerna som leverera dataströmmar som kan antingen tolkas som nu kom det några bitar här. Va? Vad ska jag göra med dem? Det här, Semantic Sensor Web, är en av de insatser som går ut på att säga att okej, okay, låt oss se hur de här kan bli fullvärdiga medborgare på den semantiska webben. Så att de kan prata på det sättet som de andra pratar i den semantiska webben. Därför att då kan vi göra nya fina saker med det här. Så att det här är då på väg mot en semantic internet of things som är något av en aktuell hype för närvarande. Så, bara två bilder då, reflections and conclusions. Toolset. Vi har standardiserade teknologier som har använts och visat sig ge positiva resultat. Toolsetet i termer av standardiserade teknologier utvidgas ytterligare. Det är behovsdriven vidareutveckling. Ett exempel på det är Sparkle, frågespråket, där man för närvarande inte har möjlighet att via språket uppdatera sitt triple store. Men det är just det man tittar på nu. Så att okej, men nu har vi sett att det andra är stabilt, det är bra va? Vi behöver kunna uppdatera också. Så det finns sådana saker man ser att ny funktionalitet tillkommer. Applikationer, ja det finns en massa applikationer ute. Kompetens är ju en intressant fråga också. För ingen teknologi är bra om det inte finns kompetens på att använda den. Och den tillväxer va? På basis av de erfarenheter som man drar av sina experiment. Va? Drivers för det här, va? En av de här drivers är public sector initiatives. Hur gör man offentlig data bättre återanvändbar för att stimulera mervärdeskapande återanvändning i samhället som ger mer nationalinkomst. Då. Och mer krävande affärsmodeller, alltså då affärssituationen ställer större krav. Okej, så det här var egentligen sista då. Vad är det vi såg? Jo, increased volumes. När, om informationsvolymerna bara ökar så kan vi luta oss tillbaka. Moores lag. Allting blir mycket snabbare. Så det sköter sig själv. Men om det är increased diversity, det vill säga mer typer av information, ja, men då blir det lite utmanande. Hur får man in nya typer av information på ett hanterbart sätt? Semantiska teknikerna är definitivt avsedda för just att hantera en dynamisk uppsättning typer av information. Increased complexity, att det är mera interconnections, är ju naturligtvis besvärligt. Då är det inte bara det att det varit mer grejer i min lodda, utan de är liksom hopknutna på något trixigt intrikat sätt. Okej, men semantiska teknikerna enablar här, men löser naturligtvis det hela problemet, därför att någonstans måste man in med en kreativ tanke. Increased rate of change, alltså förändringshastigheten ökar. Det är däremot en utmaning som vi säkerligen står inför, men som vi inte har teknik för närvarande. Det vill säga, varje år kommer någonting nytt tema på en sån här konferens som säger detta är nu viktigt. Och fast, vi har inte tagit hand om det gamla ännu. Ja. Så att där kan vi inte göra så mycket just nu. Okej, nästan höll jag tiden. Jag drog över lite.
Tack så mycket, Ulle. Jättespännande trender som är på gång kring det här området just nu, tycker jag. Vi är lite över tiden, men är det någon som känner att man har en trängande fråga så kan vi ta den en snabb. Här kommer en. Du ska få låna micken så att alla kan höra.
Någonting som varken du eller Dave tog upp var det här med att semantik handlar om mening. Man måste komma överens om de här meningarna av... Så man inte taggar upp saker och ting med något predikat som inte stämmer och sådär. Hur, det känns som där ligger en jätteutmaning. Eller funkar det bara av sig själv av att folk tar fram sådana och sen får man anamma dem? Eller pågår det någon slags standardiseringsarbete? Eller hur jobbar man med det?
Det tangerar ju metodikfrågorna snarare så. Är inte teknik. Teknik, verktygen finns ju i toolboxen. Hur använder man på ett sätt som inte skapar problem istället för att lösa problemen? Och på en nivå kan man säga att kraven förändras ju inte gentemot vad vi tidigare har haft när vi har byggt våra system. Någon slags konsistens och uniformitet måste vi ha. Vi måste komma överens om vad står det här för? Vad betyder det, den termen? Och sen på något sätt mappa in den. Så att där har vi egentligen samma typ som vi alltid har stått inför. Nu har vi starkare medel, men vi måste ändå göra klart för oss vad är det för värld som vi konceptualiserar. Det andra aspekten är det som ligger lite grann i semantiska webben, nämligen det här decentraliserade. Att okej, jag gör någonting, de gör någonting och sen ska vi bara få det här att samverka på ett bra sätt, interoperera. Ja, har vi kommit överens om någonting? Ja, men det finns insatser här också, nämligen standardiseringsinitiativ som är till för att när det gäller kritiska områden hitta de utbytesmodeller, alltså de modeller som underligger utbyte mellan partner. Och det är till exempel inom handelssektorn. Det finns ju väldigt mycket kring det. Vad är en order, vad är en faktura, vad är en beställning etc. Där man försöker liksom vaska fram det här och då ser man att det finns väldigt stora konflikter i hur folk i olika kulturer modellerar saker och ting. Och det är ju naturligtvis en utmaning man måste ha, men här har vi ånyo en slags gemensam arbetsbord med de här teknologierna som gör att vi på ett bättre sätt kan uttrycka vad är konsensus och var har vi fortfarande inte nått konsensus kring de här frågeställningarna. Sen när det gäller andra typer av mer öppna sammanhang som då BBC Music kontra Wikipedia, DBpedia, det finns ju ingen samtalspartner där, va? Utan där får man då räkna med att vi gör någonting som är bra nu. Och blir det inte bra så kommer vi att upptäcka det och så får vi åtgärda det. Det är alltså ungefär så som man har levt med webben. Man kan säga att webben var från början en fullständigt kaiko-idé. Därför att jag länkar någonstans och vad säger att den saken jag länkar till där borta finns kvar? Nej, sånt här kan jag inte använda. Men så vet vi, webben använder vi. Det bara är så. Va? Så när någonting inte riktigt stämmer, okej, vi får se till att vi upptäcker och sen får vi åtgärda det. Det är den modell vi också måste bära in, det här semantiska tänket. Det finns ingen rätt modell. Det finns bara en modell som är adekvat nu, som räcker för våra behov nu. Och så får vi skaffa en metod att upptäcka när det börjar bli någon brist.
Tack så mycket, Ulle. Jag tror vi får avbryta där. En liten present. En... Oh.